Stanna upp ett ögonblick och titta dig omkring. Vad du ägnat åt den senaste timmen? Tänk efter vad du haft för händerna. Har du köat till matbutiken, fixat en cykelpunka, skrubbat gröt från barnens kläder, slappat eller slösurfat, skickat pengar till någon hjälporganisation? Varför har du gjort precis det du har gjort? Kanske var du en sån som en gång i tiden följde dina föräldrars karta efter skolan och gymnasiet, eller så tog du en helt egen väg. Släpade du dig till jobbet för att du måste, eller för att arbetet ger dig någonting? Och tänker du stanna i ditt kanske stendöda förhållande av omsorg om barnen och för att det förväntas av dig, eller följer du känslan och drar? Det är ju frågor som inte går att besvara fullt ut naturligtvis, men det jag vill försöka komma åt är orsaken till att vi gör saker. Och frågor som, bör vi lyssna mer på den inre rösten eller på yttre krav? Detta diskuterar vi i filosofiska rummet Plikt eller Lust, om varför vi gör saker. Kring bordet här har vi filosofen Bengt Brylde, Kirsti Öjbacken Pedersen som är musikterapeut och musiker, och Kent Visti som är präst, bildkonstnär och författare. En Bengt, en Kirsti och Kent. Detta med hur människor bör handla, det är ju en klassisk moralfilosofisk fråga som har sysselsatt filosofer way back sedan Platon och sådär. Man kallar det för normativ etik, vad vi bör göra. Men i det här programmet, eller i alla fall inledningsvis, så skulle vi vilja försöka fokusera på varför vi gör saker. Handlingsteori kanske man kan kalla det. Och kommer jag då ställa den frågan rakt upp och ner, till exempel Kirsti, varför gör du saker?
Ja du, bra fråga. Alltså jag har aldrig tänkt så mycket på plikt och lust som jag har gjort den här veckan. Verkligen till att fått gå igenom vad har jag inte gjort och vad är det jag gör och vad ligger det skräper som måste göra som jag inte känner jag får gjort och sådär. Jag tror att jag drivs av ett sammanhang. Och jag tror att jag försöker att det är klart att vissa saker är en plikt, men om det bara blir plikt, då förlorar det lustkänslan. Så jag drivs av lust. Och jag tror kanske inte det behöver vara så stor skillnad på de två begreppen. Jag tror det är någonting som vi skilte åt lite.
Som vi har skapat den motsättningen. Ja. Men som konstnär, som artist, som kreativ person, är det mer lust än plikt då? Ja.
Det är ju alltid en plikt. Det finns ju alltid något track som ska göras färdigt. Nu är det jättesvårt. Eller pengar som måste hanteras. Eller firmaekonomi. Men när det finns en anledning till att göra det. När lusten är större än pliktkänslan. Då hänger det ju ihop. Jag vet inte. Jag har tänkt mycket på det här med lusten. Och ja, man kanske inte skulle tro det. Men ja, ibland så får jag kämpa lite med att våga lusten. Jag har lite teorier omkring varför det kan vara så. Men,
ska du få utveckla Kirsti Meyers, som ju ditt artistnamn är, Kirsti Meyers, när du spelar och komponerar. Kent Visti då, som är präst och bildkonstnär och sådär. Varför gör du saker?
Ja, varför gör vi saker? Alltså vissa saker gör vi ju för att vi helt enkelt måste. Alltså i någon slags spänningsfält som ligger utanför plikt och lust också. Det var till en grabbar när jag var liten som på något vis stötte på den här filosofiska plattityden om att vi måste ingenting annat i livet än att dö. Och så berättade vi för en av granngubbarna som stod tyst länge och så replikerade, men vi måste väl för fan äta. Men jag tänker mig, det finns saker som vi måste göra. Vi måste äta. Vi måste andas, vi måste etc. Och det är ju en drivkraft överhuvudtaget att överleva. Jag tänker mig att som människor i allmänhet, och då räknas jag in där också, så är det drivkraften att överleva. Sen det här med lust och konstnärligt skapande, varför man kastas in i, jag vill inte alltid kalla det för lust heller. Och jag tror inte det är speciellt för konstnärligt arbete. Jag tror vi kan se det i liksom akademiska världen eller vilken yrkesroll man än har. Att man så att säga blir ockuperad av en idé. Alltså nästan Konstnärligt arbete liknar ju mångt och mycket beroendesjukdom också. Någon slags mental besatthet i någonting.
Så alltså, när du ska leverera dina uppskattade seriestrips till DN och vad de nu finns någonstans. Är det då plikt eller lust som spelar in där när du ska få iväg dem varje måndag eller fredag? Eller när det...
Ja, vid fredag lunch när jag har min deadline så är det... plikt känns det som. Nej, men det är ju en överenskommelse man har. Och jag vet inte hur just satiren där, hur mycket som är... Men den drivs ju också av lust därför att den kontrollerar inte jag, utan då har jag hittat formen där den får komma till mig så, eller inifrån på något sätt. Mm. Men de större konstnärliga projekten kan man ju bli besatt av på ett sätt som verkligen inte är lustfyllt. Och innan man kastar sig in i dem så kan man känna: jag vill inte göra det här. Det kommer att kosta väldigt mycket ekonomiskt, känslomässigt, psykiskt. Men jag måste göra det ändå, för priset är högre att inte göra det.
Mm, säger Kent Visti. Och Bengt Brylde då, som är moralfilosof. Varför gör du saker?
Ja, alltså jag vill göra en liten utvikning.
Ja.
jag är inte särskilt förtjust i den här motsättningen mellan plikt och lust. Jag tror att den fungerar i vissa sammanhang. När man till exempel pratar, varför stannar man i en relation som du gjorde här i vignetten? Mm. Eller varför, vad är det som driver en att fortsätta arbeta inom ett visst fält? Då kanske det kan vara lite vettigt att tänka i de termerna. Men annars så vill jag sätta upp 5 andra motsatspar som jag tycker är liksom mer intressanta och mer upplysande.
Ja, men in med dem också då.
Och så vill jag säga också att jag gör saker av alla de här skälen.
Ja.
Ibland gör jag saker för att jag har långsiktiga mål, och ibland gör jag saker för att jag har lust, så att säga, i stunden. Jag agerar väldigt kortsiktigt. Ibland gör jag saker för mig själv, ibland gör jag saker för andra. Ibland gör jag saker för att uppnå något gott. Ibland gör jag saker för att undvika något ont. Ibland gör jag saker för dess egen skull. Ibland gör jag saker på grund av vad de leder till. Och ibland agerar jag dessutom kanske moraliskt i någon mer, drivs av någon slags moralisk plikt, att en vilja att göra det rätta. Och det är ju inte bara att hålla sina löften, utan kanske också åtminstone göra någonting då och då för att göra världen lite bättre. Och jag gör saker av alla de här motiven. Mm. Och det som jag tycker är den mest intressanta frågan här, det är liksom om min balans mellan de här, alla de här drivkrafterna, är rätt för mig. Och det tror jag inte riktigt att det är.
Balansen är inte perfekt.
Nej, den är inte perfekt. Jag är nog lite väl, särskilt i arbetet, är jag nog lite väl pliktdriven i betydelsen att jag gör det bara för att det ska göras. Alltså.
Men det är intressant med de här, jag fick det till betydligt mer än fler än 5, men ändå.
Nej, det är vi har 5 motsatspar.
Ja, just det. Ska vi bara försöka definiera plikt och lust då, i förhållande till de här andra? Som när man snackar om plikt, vad är plikt för någonting?
Jag tror som Kent använde ordet, det är den vidaste bemärkelsen av plikt. Så när man känner att man gör något för att man måste göra det. Och då är det bara icke-lust.
Ja, så tänker inte jag det.
Nej. Men sen finns det ju plikt i betydelsen, alltså moralisk plikt. Mm. Där man verkligen gör någonting för att man tycker att man bör i en slags moralisk mening göra det. Och det är ju mycket snävare betydelse.
Just det. Plikt som icke-lust då? Men så tänker inte du?
Nej, eller jag har tänkt att kan inte plikt, alltså jag tänker plikt är det som måste hända. Eller så här. Till exempel till vardagen när jag jobbar med barnet på sjukhuset, där det är någonting som måste hända. Det är vissa saker som de måste gå igenom. Det är läkarnas plikt att rädda de här barnen, och barnen måste ta de här medicinerna. Så det är liksom, så det är plikten ställt över för livs, ja, för lusten på något sätt. Jag vet inte. Kan vi inte sluta använda ordet plikt?
Jag tycker det är ställer till. Att prata om plikt.
Ja, jag skulle vilja säga en sak apropå detta som den gamle tyske, får man väl kalla honom för, filosofen Immanuel Kant sa.
Den stora pliktetiken.
Ja, den stora pliktetiken, ja. Han menade ju på att det var viktigt att både handla pliktenligt, det vill säga göra det som plikten kräver.
Mm.
Sen tyckte han att det var extra fint också att göra det av plikt. Personligen så tycker jag ju att man kan mycket väl handla pliktenligt, det vill säga moraliskt, av någon slags lust för att man känner för det.
Mm.
Och det är det högsta, men Kant tyckte precis tvärtom. Han tyckte att när man handlade mot sina böjelser, först då kunde man vara säker på att man gjorde det rätta för det rätta skull. Det är en ganska obehaglig inställning.
Mm. För mig har det här med plikt, när vi ska tala i den bemärkelsen, också bäring in mot att människan faktiskt är en relationsvarelse. Alltså det finns någon bas av kontrakt i plikt överhuvudtaget. Saker vi kommer överens om för att fungera som samhälle, som flock eller vad som helst. Och även om man då tänker sig någon gudomlighet, alltså en gudomlig kraft som skulle kunna lägga plikt på människan, så är ju det också utifrån någon slags relation. Och ofta så finns det ju orsak-verkan sammanhang i det. Gör så här så kommer detta att hända.
Mm, men detta då, som du nämnde Bengt, att Kant till exempel menar att det finaste är att det är när man agerar pliktenligt emot det man innerst inne vill eller emot sina böjelser. Hur låter det som pliktdefinition?
Min poäng var bara att det är viktigt att skilja på att man handlar enligt plikten, så att säga. Man gör det som är rätt. Jag, till exempel, jag har inga problem med att hålla mina löften. Jag har faktiskt inte det. Det är superlätt för mig att hålla mina löften.
Och varför är det det?
Ja, det vet inte jag.
Ja. Nej, men
det du måste ha en tanke om det.
Nej, men alltså, det är ju så, det har jag ju lärt mig från när jag var barn, naturligtvis, att man håller sina löften. Men sen har det liksom blivit en slags vana för mig att hålla mina löften. Det är liksom som att borsta tänderna på kvällen. Frågan uppkommer liksom inte varför jag gör detta. Det är bara något jag gör. Men däremot att handla av plikt i betydelsen att mitt motiv för att hålla mina löften är att jag vill handla rätt på något sätt. För det är ju någon slags moralisk fetischism. Det bästa är ju att handla rätt.
Som att borsta tänderna.
Ja. som när du tar dina barn till sjukhuset till exempel eller någonting. Va? Det är ju pliktenligt så. En förälder ska göra det när barnen är sjuka. Men det kanske inte, du behöver inte känna att det upplevs ju som en plikt först när det finns ett motstånd där, tänker jag.
Ja. Jag bara nämnde barnen för att jag lever så mycket i deras vardag, så jag tänker på vad de upplever, liksom, hur deras vardag är.
Och det är du jobbar med på sjukhuset som musikterapeut med sjuka barn.
Ja. Så det är ju liksom, där möter jag också, liksom, det är ju som en sorts dikotomi. Liksom. Men jag tänker, en kommentar till vad du sa, Bengt, jag tänker att anledningen till att du håller dina löften, det är för att det finns ett sammanhang till lusten. Alltså jag tänker att vi har skilt de här åt, men jag tänker att det är ju för att det är meningsbärande för dig. Det är ett sammanhang. Det ger mening att hålla ett löfte. Det skapar sammanhang i ditt liv. Du förstår dig själv. Det är din självförståelse. Det är dina värden. Jag tror plikt är att hitta på ord. Jag tror vi kan bygga ihop livet. Jag tror vi kan få det enklare om vi inte behöver dela upp det. Men det är ju mening att hålla ett löfte. För att då känner jag igen mig själv. Och då lever jag efter de värderingar som jag också vill möta i andra. I don't know.
Jag tänker det finns också, om man kan kalla någon slags narrativt drag i berättelsen om sig själv. Självbilden, självkännedomen. Vem är jag, som Bengt säger? Jag är en som håller löften. Så handlar det om identitet. Sen är det ju också en jätteskillnad på. För i den självbilden och i den narrativiteten så ger det ju också vilka löften man ger. Alltså då ger man ju bara löften som man kan hålla.
Exakt.
Och man vet någonstans vad man är förmögen till och vad man har täckning för. Så. Sen är det ju en jätteskillnad på att ge löften till exempel inför ett äktenskap eller munklöften eller prästlöften eller någonting. Eller lova att man köper mjölk på vägen hem.
Men i det här narrativet om vem man är, berättelsen om sig själv, är det också det som Kirsti är inne på, att det ger mening? Om jag är en sån som håller mina löften, som uppfyller mina plikter, så är det en del av berättelsen om mig själv?
Jag tror det. Och den berättelsen är ju också alltid levande och dynamisk. Alltså vi kan komma till punkter i livet där saker förändras, där våra livsberättelser tar helt andra vägar än vad vi kanske hade förväntat oss av dem. Och då får man ju vara med i den och omdefiniera sig själv också. Jag är den som alltid håller löften. Här var jag inte tillräcklig.
Vi pratade häromdagen, Kirsti, om det här med plikt kontra sånt som skam. Där ser du ett samband.
Jo, men alltså plikt, alltså för mig så tänker jag plikt, så tänker jag ansvar. Och om man inte håller sitt ansvar kan man komma att känna skam. Och skam är ju motsatsen för lusten. Jag vet inte, de liksom, det är ingredienser som påminner lite om varandra. Som chili och cayennepeppar. Det är lite samma, liksom, det har lite samma smak för mig.
På svenska skulle man nog ofta prata om skulder, tror jag.
Ja.
Alltså, om man,
skuld och skam.
Ja, för att det finns ju många sätt att, så att säga, göra distinktioner mellan skuld och skam. Men ett sätt att göra den är att säga att skuld är en moralisk känsla. Så om jag märker att jag inte lever upp till min egen moral, då känner jag skuld.
Yeah.
När jag inte lever upp till min egen självbild totalt sett och känner mig dålig på grund av det, då är det skam då. Så det är ett sätt att använda orden på. Men båda är ju väldigt obehagliga.
I själavården så brukar vi ha distinktionerna att skuld handlar om den enkla diskussionen om det du gör och skam om den du är. Där skulden är någonting som ju alltid kan regleras genom förlåtelse eller gottgörelse eller någonting sånt. Man kan så att säga någonstans dra ett streck över en skuld. Skammen handlar om vem du är, och för mig så vill jag återgå till narrativet och till det relationella. Skammens frukt och motor är någonstans ett utanförskap, en alienation både till dig själv men också till sammanhanget, det sociala sammanhanget du står i. Och driven av en rädsla för att bli avvisad ur gemenskapen.
Men är det där som plikten blir viktig då, att uppfylla sin plikt? Genom att göra det så undviker du ont. Det var en av dina kriterier, Bengt, att undvika onda konsekvenser.
Nej,
eller undvika skam.
Det var en skillnad på de två drivkrafterna. Alltså, vissa människor är oerhört drivna av att inte tappa ansiktet, inte göra bort sig. Alltså, det finns en enorm defensiv motivation bakom deras handlande. Andra människor är mer sådana att gå för det positiva. Alltså. Så det är återigen en sån distinktion som jag tycker kanske är mer intressant att jobba med ibland än det här pliktlust-dikotomin då. För det tänker jag mig att det är ju jätteviktigt att det är ju hemskt att leva sitt liv att bara försöka undvika obehag. Eller att undvika göra bort sig. Eller undvika skam eller undvika skuld eller vad det nu är.
Istället. Och motsatspart är då att undvika ont var det ena på ena.
Och uppnå, sikta på det goda, så att säga, eller det behagliga, ja, eller det roliga.
Sikta mot gott eller undvika något ont.
Ja. Det tycker jag är en väldigt viktig skillnad.
Ja. Liksom. Det är fint.
Ja.
Nej, men jag blir glad för att de fem dikotomier du nämnde.
Ja.
Gött att få lite sådär indelningar och tankar kring det.
Men jag skulle vara intresserad att höra vad ni tyckte om den här, en annan av mina sådana dikotomier, det här med hur långsiktig man är i sitt handlande. För det har ju naturligtvis ett inslag av plikt. Alltså man sätter upp ett mål för sig själv. Och det kan vara väldigt lustdrivet när man så att säga formulerar sitt mål. Men sen måste man liksom disciplinera sig på vägen mot målet. Man måste skriva vissa kapitel i sin bok fast man inte har lust.
Om det är ett mål till exempel att skriva en bok.
Ja, precis. Så det kan ju vara. Och då tänker jag så att skulle ni betrakta det som plikt då? Alltså varje gång det krävs självdisciplin eller att man övervinner ett motstånd, hamnar det i pliktkategorin då? Jag skulle vilja placera det utanför både plikt och lust faktiskt. Att man...
Ja, men det är det där med att du äter inte din marshmallow nu utan du väntar en stund så får du två.
Ja, det liknar ju det.
Ja.
Men alltså ibland så har vi ju ganska långsiktiga mål. Det behöver inte vara, det kan vara en veckas tidshorisont, det kan vara flera års tidshorisont, men man vill uppnå någonting och då kanske man måste träna för att uppnå sitt mål. Om det är att springa ett maraton eller vad det nu kan vara. Och den träningen är ju inte alltid kul. Kanske. Men det ingår ändå i en större helhet som man har valt för att det är kul eller meningsfullt.
Precis.
Eller
sammanhanget. Yeah.
Men där tänker jag att vi är så olika som individer. Alltså nu är jag så pass gammal så jag har börjat lära känna mig själv ganska mycket. Och just det där övervinnandet, motstånd och självdisciplinen, det är någonting som jag har tränat snart 50 år på att undvika och gå förbi. Och jag tänker att man lär sig det. Däremot så tror jag, om jag ska använda något sådant där kristet finord igen, på det här med kall som en drivkraft. Alltså vi har någonting i oss, och pratar man med människor som lever i yrken som är annat än att de bara går dit mellan 9 och 5 för att få ut pengar och betala hyran för, utan det är någonting som som barn så lekte de liknande saker väldigt ofta som det yrket de är nu. Alltså pratar man med journalister och de som är tv, så många gånger så klippte de ut rutor ur kartonger och satt och pratade i tv där etc. Och jag var väldigt prestig som barn också på något sätt.
Du höll små predikningar redan som liten?
Nej, men alltså alltid någon fågel hade dött och skulle begravas så sprang man hem där. Nej, men jag tror det finns någon drivkraft i oss. Och där kommer lusten in, för jag tänker mig att där har jag hamnat i mitt liv. För jag alltid har haft liksom pratat om drömmar och om att liksom göra det som jag gör nu. Men aldrig satt mig ner och gjort femårsplaner att göra detta och sen så måste jag ta mig igenom detta. Utan, man kan nog flyta med ganska väl av lust, tror jag. Och om man lever nära sitt kall så hamnar man där man ska vara. Men det är ju liksom en sak som jag säger som oerhört privilegierad. Det är jag medveten om.
Ett kall?
Ja. Ja, jag förstår vad du menar. Jag vet inte om jag skulle säkert inte använda ordet kall, men jag tycker ju att det jag gör på många sätt liksom känns som om att det är någon cirkel som har blivit sluten där jag jobbar nu. Och också på många sätt har hänt på ett sätt som inte jag riktigt helt har kunnat bestämma. Så jag får också möjligheten för att känna mig väldigt tacksam. Vilket är väldigt fint. Kall, ja, jag vet inte. Det är roligt att höra det du säger med det vi lekte som barn, blivit som vuxna.
Lekte du musikterapeut?
Ja. Nej, jag visste inte ens att det fanns. Alltså jag höll på att spela och både liksom spela teater och spela musik och komponera musik. Och jag vet att mitt spelande gjorde min pappa väldigt glad. Och när han en gång, många, många år senare, blev väldigt irriterad på mig när jag var teenager, så sa han: du är för mycket känslor, du får full så har för lite förnuft.
För mycket känslor, för lite förnuft.
Alltså det påminner lite om vad vi pratar om idag, tänker jag. Men jag hade ändå blivit så gammal, även om jag inte hade blivit 50 år. Och jag visste att anledningen till att han tyckte så mycket om när jag spelade, det var just att jag kunde blanda in så mycket känslor i mitt spelande att öva.
Du lyssnar på Filosofiska rummet Plikt eller lust i Sveriges Radio. Det handlar om varför vi gör saker. Kring bordet har vi Kirsti Meyers som är musiker. Kirsti Öjbacken Pedersen som också arbetar som musikterapeut. Vi har Kent Visti som är bildkonstnär, präst och författare, och Bengt Brylde, filosof.
Jo, men jag tyckte det var kul den här frågan som väcktes nu senast. Det var ju inte längre varför vi gör saker. Eller rätt sagt, det var någonting mer. Det var nämligen att vissa av oss, vissa lyckligt lottade människor, har någon slags centralt livsprojekt. Eller något centralt livsmål som man kan kalla för ett kall då, eventuellt, om man är kristen. Mm. Och om man har ett sånt, då är ju allt annat man gör får ju sin mening i relation till detta centrala livsprojekt. Och då har man ju en livsberättelse också som uppfyller vissa klassiska genrekrav på berättelser. Att det finns en röd tråd och en central utveckling och så vidare. Va? För oss som inte har sådana centrala livsprojekt som jag själv, då blir det lite grann som jag sa i början, att jag gör en massa saker och jag gör det av väldigt olika skäl. Och ibland kan jag känna att jag kanske kan skapa en sån här helhetsbild där det finns någonting som är liksom det viktigaste och det mest centrala. Men om det finns en sån grej, något man verkligen brinner för, något som man verkligen lever för, kanske till och med är beredd att dö för i vissa fall, då är det intressant att fråga sig var den drivkraften kommer ifrån. Men vi måste ju fortfarande sköta all markservice och all ruljans vid sidan om det här då.
Men tror du inte att om vi sätter oss med Bengt Brylde, 90 år, och tar ett par timmar. Tror du inte vi skulle kunna hitta ett par tydliga röda trådar och en tematik?
Jo, det tror jag. Men frågan är om inte det är en efterhandskonstruktion då i många fall.
Det är det säkert.
Att man i efterhand kan rekonstruera sin berättelse som om jag hade gjort detta och detta och detta. Men jag kanske aldrig har suttit själv och tänkt så framåtriktat.
Nej, men det är så jag menar faktiskt.
Ja. Jo, men man kan väl skriva den där berättelsen i efterhand. Men jag tänker på din pappa och det han sa, Kirsti, förnuft och känslor. Är det så att den här plikten, är det den som är kopplad till förnuft medan lusten är något irrationellt? Är det ett sätt att förstå de två begreppen? Rationellt kontra irrationellt?
Ja, så tror jag nog det har blivit för mig en hel del. Ja.
Här kan man knyta an till en annan sån där klassisk tänkare, Max Weber, den gamle sociologen och som även var en duktig filosof. Han pratade väldigt mycket om rationellt handlande och han menar ju på att moderniseringen av samhället som så många sociologer var ockuperade av på den tiden, det var en rationalisering. Och då menar han ju på att det var två typer av rationellt handlande som fick mycket större utrymme då i det moderna samhället. Det ena var det målrationella handlandet.
Mm.
Att man sätter upp mål för sig själv och sen försöker man då uppnå dessa mål. Då är man instrumentellt rationell så att säga. Va? Men han pratade också om en annan typ av rationalitet som han inte är lika känd för, nämligen värderationalitet. Att man handlar utifrån sin egen övertygelse. Att det har också blivit mycket vanligare i det moderna samhället jämfört med i traditionella samhällen. Och vad är det för någonting?
Att handla utifrån de värden man tycker är centrala?
Ja, alltså det som jag tycker är viktigt. Alltså min moral eller mina värderingar som jag har kommit fram till själv. Och så kan jag satsa stenhårt på att säga jag vill verkligen leva i enlighet med de här. Som jag själv har valt då. Att det är också en slags rationalitet. Så förnuft handlar ju inte bara om att vara så här målinriktad och sätta upp, planera och exekvera.
Det kan finnas en förnuft i även det kortsiktiga handlandet. Då.
Det kan ju finnas också. Men jag kan inte se att det skulle finnas en annan typ av rationalitet för sidan av de här två då.
Det är väl också ganska förnuftigt att ha känslor. Eller jag menar, hur skulle vi navigera annars? Och det är ju bara inbildning att vi navigerar efter en rationell, alltså jag menar, det är ju en intuition. Alltså
David Hume sa att förnuftet är känslornas slav, eller hur?
Men inom modern emotionsfilosofi så har man ju monterat ner den distinktionen för länge sedan.
Men jag tror att vi väldigt, väldigt lite
känslor kan vara mer eller mindre rationella.
Men jag tror att vi väldigt lite använder det rationella som drivkraft i vad vi gör och varför vi gör saker. Vi kanske tror att vi gör det, men det blir också en efterhandskonstruktion. Mm. Jag tror att vi alla upplevs som på något sätt arbetar kreativt, oavsett i vilken skå, att man blir drabbad av en sån här idé, alltså med mental besatthet som jag beskrev inledningsvis. Och så tänker man sig att nu har det här gudomliga kommit till mig. Nu kommer jag slå världen med häpnad. Det här är en helt ny ingång. Och så jobbar man med det ett halvår, ett år eller vad det är och undersöker det här. Och så är det dags då att presentera och exponera det. Och då visar det sig att liksom halva världen har tänkt ungefär samma sak. Och det är en jättestor trend i detta. Och då är det ju liksom större rörelser som vi har i våra gemenskaper, liksom nationellt och internationellt, vad som helst, som vi någonstans i oss fångar upp. Medan vi själva tror att det kommer någonstans inifrån oss själva. På individnivå.
Mm.
Fast jag tycker också att det är lite missvisande att prata om känslor som en enda homogen kategori. Alltså vi har ju väldigt olika känslor.
Mm.
Vissa är djupare och mer robusta och mer i linje med vilka vi är och vill vara. Andra är lite mer såna här som kommer in från höger och förstör. Så jag tänker att själv tycker jag det är ganska obehagligt när jag upplever en konflikt mellan det jag tycker är viktigt. För det jag tycker är viktigt är ju också grundat på känslor. Och så kanske jag får såna här kortsiktiga känslor som som gör att jag inte ägnar mig åt det jag själv tycker är viktigt.
Det är inte bara plikt och lust som står motsägelse, utan det är två sorters lust eller två känslor som kan gå emot varandra. Bengt Brylde skriver i boken Lev hela livet om det här med lust och plikt. En del av, som jag fattar dig Bengt, så är du rätt, här i alla fall, rätt kritisk till eller skeptisk till lust. Du skriver att det är bara rimligt att låta den egna lusten eller den egna viljan styra om det får oss att må bättre eller om det gör våra liv mer meningsfulla. Och så vidare. Vår egen vilja är inte alltid en tillförlitlig guide till ett gott eller meningsfullt liv. Du resonerar om att så storrökaren och så vidare är ett exempel på att följer man bara lusten så hamnar man på tok. Är du skeptisk till lust som drivkraft?
Ja, alltså nu tror jag att lusten ibland är en tillförlitlig guide.
Det var trevligt.
Men absolut, men inte alltid alltså.
Nej,
inte alltid. Ja. Nej, men jag tänker framförallt är det ingen tillförlitlig. Jag tror att det är den passagen du läste upp, alltså den har sin bakgrund i lyckoforskningen. Och tittar man på filosofins historia så har ju från Epikuros och framåt, via de här brittiska 1700-talsfilosoferna och så har man liksom sett det här med njutning eller lycka å ena sidan och begär eller vilja å andra sidan som väldigt sammanlänkade. Så att man har tänkt sig lite naivt då att om man får som man vill så mår man bra. Men lyckforskning har visat att det går jättemycket isär alltså. Ibland kan man må bra av att få saker som man inte alls hade tänkt på och ibland mår man inte bra av att få det som man vill ha det och så. Så det var mer för att slå in en kil mellan det här med viljan och njutningen.
Men hur ska man veta då? Kirsti, du hyllade lusten från början rätt mycket. Hur ska man veta när det är lusten man ska följa och kontra liksom förväntningarna eller plikten eller vad vi ska kalla det? Hur ska man orientera i det?
Men får jag bara komma in? Jag tror att det finns en dubbeltydighet i det med lust också. Va? För att ibland kan lust vara ett tillstånd. Va? Då är det mer liktydigt med en njutning. Och ibland så är det en drivkraft. Och då är det mer liktydigt med någon slags impuls att göra saker och så. Och lust i betydelsen att det är lustfyllt det man gör. Det är ju alltid bra. Alltså. Sen behöver man inte göra det av lust. Det kan bara bli lustfyllt.
Alltså allting är ju inte alltid lustfullt, men det kan ju vara värt det ändå. Och då ligger ju lusten där och är någon sådär trevlig, jag vet inte, liten gestalt som sådär vinkar bakom allt. Och då, alltså jag menar, det blir lättare för mig i alla fall att göra de sakerna jag inte riktigt, sådär uppdatera hemsidan eller alla de där sakerna som jag vet jag måste göra, men jag inte får gjort. Och jag liksom placerar dem i ett fack som heter plikt, och då går jag inte nära den. Men då, när jag centrar in och tittar på det, men vem är du liksom, varför vill jag inte prata med dig, då är det för att jag har kommit på att jag har tappat linket mellan varför den fanns i mitt liv. Alltså jag har liksom klassificerat den som någonting som inte hänger ihop med lusten, men det gör det ju. Jag vet inte om man kan läsa in det också i förhållande till, jag vet inte, vi ska ju prata lite om relationer tänker jag också, alltså plikt i förhållande till vem vi är som människor och hur vi är gentemot varandra.
Men finns det en plikt i en vänskapsrelation eller en kärleksrelation, eller bygger det bara på amore och lust?
Ja, nej, men det finns ju en plikt, eller det finns ju en, alltså det finns ju någonting som måste hända. Jag vill hellre använda det. Det måste ju hända att jag måste hålla kontakten. Det måste ju hända att jag ibland får liksom, skrota mina planer och bara släppa allt och komma. Men det är värt det. Så det är liksom inte, vi kan väl säga plikt, men jag tycker ordet har blivit för tråkigt. Blivit för tungt för mig.
Det är inget sexigt ord.
Nej,
det var ju aldrig meningen.
Nej, men det är som måste hända.
Men det är just det här. Att det är ju det som gör samtalet så svårt, tänker jag. Eller så lätt att gå vilse i. Det är ju, jag tror det var väl Bengt som sa det in, att det är ju samverkande krafter. Alltså de här spänningsfälten du målade upp mellan de här begreppsparen. Jag vill ju inte se dem som en dikotomi utan som samverkande krafter. Då kan bara titta på varför sitter vi här i studion idag. Jag fick frågan om jag ville komma hit och vara med i det här samtalet. Så sa jag ja, med stor lust. Och sen bestämde vi en plats och en tid. Och att jag kom hit är ju någon slags plikt. För hade jag inte dykt upp nu så hade det blivit lite besvärligt för er, eller ni hade börjat undra, det blivit konstigt socialt. Och så kan man lyfta det på ett större plan, då varför sitter vi och för det här samtalet nu? Varför vill ni undersöka det här spänningsfältet? Ja, då skulle vi kunna sätta in det i något större sammanhang med att vi lever i en tidsålder där vi har liksom new public management från 90-talet som vi nu håller på med någon slags palliativ vård av. Alltså den new public management som har genomsyrat hela samhället.
Allting ska vägas och mätas.
Vägas, mätas, målinriktat etc.
Mm.
Och det där håller vi på att lämna nu och vi lever i ett spänningsfält och brytpunkt och då blir det här samtalet ännu mer viktigt.
Mm. Men om man försöker koka ner det då till något normativt bör här, jag gav några exempel inledningsvis, relationen. Mm. Du är i en relation som är lite, den är inte jättebra, den är rätt halvdöd. Men borde jag stanna av omsorg om henne eller honom eller om barnen eller någonting, eller ska jag följa känslan? Hur ska man orientera i det där?
Ja, mitt svar på det är att det är liksom fullständigt omöjligt att svara på och ge ett svar på. Mm. Alltså då kommer jag tillbaka till liksom narrativiteten. Vem är det jag talar med? Mm. Vad har den här människan för livsberättelse? Vad har den här människan för föreställningar om sig själv? Vem är den här människan i relation till mig nu? Som liksom är vittne i hennes berättelse. Etc. Och det är klart att i vissa relationer så är det ett bra och gott beslut att stanna. I andra så är det liksom ett fruktansvärt beslut att stanna. Till och med kanske ansvarslöst.
Ja, nej, jag liksom, alltså, ja, när jag har gått och tänkt på det här och tänkt på att vi skulle träffas idag, sa också glatt ja. så kommer liksom, ja, men hela så där berättelsen om en skilsmässa in liksom. Mm. Var det rätt? Och, ja, men, ja. All smärtan som man på för sina barn. Och, ja. Det kanske också finns ansvaret gentemot en själv. Alltså, jag menar, man har ett stort ansvar för andra, men vad har vi för ansvar i förhållande till att våga skapa liv som vi faktiskt vill vara i? Men det är ju smärtsamt när man ibland ska väga sin egen... Vad kan man säga? Det blir smärtsamt när man måste ta det valet och veta att andra blir sårade.
Yeah. Men hur bra är vi på detta då? Eller är det viktigt att försöka se de här motsatsparen framför sig? Eller se de här krafterna i livet? Veta vad det är som driver en och kunna parera dem. Du nämnde ju långsiktiga mål, kortsiktiga mål, sikta mot någonting som är gott, undvika någonting som är jobbigt.
Göra saker för sig själv, göra saker för andra och sådär. Mm. Jag tycker det är viktigt att ha koll, lite koll på de här, på grund av att då kan man ställa diagnos på obalansen i sitt liv. Alltså. För om man plötsligt märker det att shit, jag gör ju allting för mig själv och ingen för inte något för en annan, då ska man tänka om. Alltså. Eller om allt jag gör bara är att exekvera planer som jag har ställt upp. Och jag har ingen drälltid till att liksom under några timmars tid ens per dag följa lusten eller vad det nu är som vart näsan pekar. Eller om jag bara är kortsiktig eller om jag bara är långsiktig och sådär. Då är det ju obalanser i livet, tänker jag. Så jag kan tänka mig att de här begreppsparen kan hjälpa en att få syn på de obalanserna.
Vi drar dem igen bara lite kortfattat. Då. Långsiktiga mål kontra
kortsiktighet. Ja. Ja, men det kan man ju se till exempel att jag minns en bok jag läste som var väldigt bra av den här berömde psykologen, jag tror han heter Philip Zimbardo. Det var han som gjorde de här berömda fängelseexperimenten i Stanford. Men han ägnade ju sig senare åt den med tidsuppfattning, människors tidsuppfattning. Och då kunde han se att en del människor var sådana här som bara levde, inte i utan för nuet så att säga. Va? Och det finns en del sådana typer som, man är ute på krogen, klockan är 11, man borde egentligen gå hem för att man ska upp och jobba dagen därpå. Och så säger någon kompis, jag tar en öl till va? Och så säger de alltid ja. Och sen får de äta upp det dagen efter alltså. Det är de här som inte klarar av det här marshmallows-experimentet heller, som du nämnde tidigare. Mm. Det är ju fruktansvärt att du var sån. Det kommer ju gå åt helvete för honom. Alltså. Man blir lätt missbrukare och så där. Va? Men Zimbardo själv, han säger ju att hans problem var ju tvärtom då. Va? Att han var för framtidsinriktad.
Så missar det vill säga, saker i nuet eller?
Nej, men han valde alltid att gå hem i tid. Mm. Och prioritera sitt jobb för att det ingick i en slags långsiktig plan då, va? Och så menar han på att ja, men nu på ålderns höst när jag blivit pensionär då ska jag liksom öva mig på att bli mer sådär kortsiktig då. Så, och det här är ju till exempel på två obalanser då, va? Vissa av oss som är akademiker och så, vi har ju övat oss i åratal på det här långsiktiga. Vi har ju ingen chef som säger till oss vad vi ska göra. Vi måste... Det är ju det man egentligen gör när man disputerar i Sverige.
Precis.
Men det är en övning i envishet, inte liksom...
Dra bara de andra paren också. Långsiktiga mål, kortsiktiga, jag kontra andra.
Andra, ja, precis. Där kan man ju se också en del är väldigt självuppoffrande och gör för mycket för andra, åtminstone tror de det själva. Mm. Andra gör för mycket för sig själva och så. Så det är balans igen. Liksom.
Och så var det göra gott, sikta mot gott eller undvika något smärtsamt ont. Ja. Göra för andra, göra någonting för egen skull. Och sen var det moral, vad sa du? Moraliska aspekter.
Ja, sen tycker jag det här med det som man psykologer kallar för extrinsikal, intrinsikal motivation är väldigt viktigt också. Där. Men gör man det man gör för att uppnå någonting utanför aktiviteten, eller gör man aktiviteten för dess egen skull? Jag kan tänka mig att när du satt och spelade för din far, du spelade du för att spela.
Ja.
Och inte för att behaga honom till exempel. Sen blev ju det en konsekvens att du behagade honom. Men om du hade gjort det för att behaga honom så hade det blivit en lägre kvalitet på aktiviteten.
Kristi, du som musiker och musikterapeut, vad tänker du när vi sitter i detta? Är du väl orienterad? Har du alla de här motsatsparen i ditt liv? Vet du var du styr? Eller vad tänker du?
Jo, men jag tycker väl liksom konstant, alltså det var roligt att du använde ordet att sätta diagnos på, vad sa du, sätta diagnos på ditt liv?
På obalans.
På obalans, ja. Jag vet inte om jag liksom har koll på allt, men alltså, ja, jag vet inte, det är väl det är som man har på havet, liksom. Man kalibrerar konstant liksom, och ja, som terapeut kan man ju snabbt tro att man så jag tror att man gör jättemycket för andra och har en upplevelse kanske inte man alls gör det. Lite rolig liten sväng på den, men jag har ju inte dina begrepp, Bengt, men jag känner igen liksom hur jag själv, ja, det är ju ett konstant navigerande.
Mm. Ett konstant,
och kanske inte så mycket dikotomier,
men ett konstant navigerande är det. Där måste vi avsluta filosofiska rummet, plikt eller lust, om varför vi gör saker. Och det dök ju upp naturligtvis omedelbart väldigt många andra begrepp också. De lägger vi ut på hemsidan och Facebook, och där får ni gärna kommentera och reflektera kring det vi har pratat om. Tack så mycket Kirsti Öjbacken Pedersen, eller Kirsti Meyer som du heter, som musiker, konstnär, artist. Kent Visti som är präst och bildkonstnär, författare, och Bengt Brylde, filosof. Alla program finns i appen Sveriges Radio Play, och du når oss med ett mejl till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Producenten heter Thomas Lundqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.